Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
He has answered it emphatically. Scotty Mack, McLaughlin wins at Barber for back-to-back years, and Team Penske back on top.
Oh, yeah, 33 to the moon, boys. Thank you so much. Well done, team. So proud of you. So proud. Thank you.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
IndyCar på svenska.
Välkomna till Indypodden avsnitt 116. Ronny Larsson Miles och Jakob Fredriksson vid mikrofonerna som brukligt. Idag blir det racerapport från den gångna helgens race på Barber Motorsport Park. Och det stora IndyCar-genombrottet får man ändå säga för Linus Lundqvist, där han för första gången fick kliva upp på ett IndyCar-podium i och med sin tredje plats där. Det var väl roligt, Jakob?
Det var fantastiskt roligt. Det var ett av de bästa IndyCar-loppen på rätt länge ändå. Jag sa ju det att Barber är en modern klassiker. Det är en bana som bjuder in till omkörningar. Men man behöver vara kreativ. Och det finns en del kurvor där man kan vara väldigt kreativ när man kör om där. Och det blir större delen av fältet måste ju kört om en handfull förare någon gång under det här loppet. Så, jätterolig tävling. Vart en hel del andra IndyCar-nyheter i dagarna som gått. Först och främst är det väl det att Team Penske blev diskvalificerade eller rejält bestraffade från loppet i St. Pete i mars. Och vilken enda av den historien ska vi börja vid då, Ronny?
Ja, men vi får väl börja med när det kom ut, och då det var ju så typiskt då, vi släpper ju avsnitten på onsdagar, och det var ju såklart på onsdagen så den här nyheten i förra veckan kom ut då. Det var ju helt enkelt att Team Penske har det bil nummer 2 med Joseph Newgarden, alltså vinnaren från St. Pete då, detta gäller ju då racet till St. Pete, och bil nummer 3 med Scott McLaughlin blev diskade från det racet, och anledningen var att de har använt push to pass när man inte får använda det, alltså i samband med omstarter då. Och även Will Power fick en 10 poängs avdrag i totalen då. Och 25 000 dollar i böter också per bil. Vad berodde detta på då? Jo, det som var så uppseendeväckande, det var ju då att det var i samband med, jag tror Jakob att det var i samband med warm-upen på Long Beach, alltså typ ja, en och en halv månad där efter Barber, så får ju bilarna köra med det här push-to-pass då. Men IndyCar kopplade tillfället ur det, för de hade problem med det systemet, och då inser de att samtliga 3 Penske-bilar fortsätter köra med push to pass, och vid en närmare kontroll då så kommer det ju fram att det finns ju någonting i bilarna som kallas för CLU, alltså Central Logger Unit då, och det är den som jag har förstått det som styr huruvida förarna kan sätta på eller och inte ha på då push to pass, och det är den som IndyCar då aktiverar då centralt när liksom man får använda push to pass. Och vid närmare kontroll då så ser man ju då att Penske har ju då gjort en liten, alltså en kod, lagt in en kod eller så overridat det systemet då, vilket gjort att de kunde ju använda push to pass. Faktum är då att Will Power använde inte push to pass överhuvudtaget under omstarterna i St. Pete. Scott McLaughlin använde det under 1,9 sekunder i samband med en omstart i kurva 9, där man typ brukar använda det, som jag förstått det som, i alla fall McLaughlin, lite grann för att få en extra boost. Men Joseph Newgarden då hade ju använt det under totalt 9 sekunder under 3 tillfällen under racet då, där han faktiskt hade fått konkreta fördelar. Jag tror att till och med passerade Hurta med hjälp av det i samband med en omstart då. Helt illegalt, helt enkelt. Och IndyCar, eller Team Penskes förklaring är då att i samband med hybridtesterna så hade de lagt in den här koden då för att kunna använda push-to-pass hela tiden, och så hade de inte glömt då eller inte ändrat det sedan. Men det är här det börjar bli lite snurrigt då, Jakob. Mm. För det är ju här historierna går isär lite sen då. För direkt på torsdagen så gick både Scott McLaughlin och Will Power ut i sociala medier och la fram texten för hur det var. Will Power sa ju då att jag har inte använt det. Jag visste inte ens om att det var inkopplat. Scott McLaughlin sa att han av vana tryckte på den här knappen som sagt. Men tänkte inte av det för han hade koll på reglerna och sådär. Men man gör det liksom per automatik ungefär. Det har däremot varit helt tyst från Joseph Newgarden tills då på fredagen här nu inför racet på Barber, där han i en presskonferens förklarar att han dels tar ju på sig då ansvaret på ett sätt. Men vi gör så här, vi lyssnar på lite utdrag från presskonferensen och hur han förklarar detta.
You know, I used push to pass at an unauthorized time twice on two different restarts. And there's really nothing else to it other than that. That those are the rules, and we did not adhere to them. I think it's, you know, for me, what's really important about that too is, you know, there's only one person sitting in the car. It's just me. And so that responsibility and the use of the push to pass in the correct manner falls completely on me. It is my responsibility to know the rules and the regulations at all points and to make sure that I get that right. There would be a follow-up. How did you know you didn't do something wrong? The key difference on the two car, which is important to understand, is that somehow, some way, we convinced ourselves that there was a rule change to restart specifically with overtake usage. And you say, well, how do you come up with this? That's never happened before. The only place that this got introduced was with the thermal exhibition race. It's the only time in my time in IndyCar where we've actually had a legitimate legal change of the push-to-pass system, where it's going to be operable at a time other than, you know, at the alt start finish line. It was going to be usable in qualifying too. There was a lot of discussion around it, and we somehow genuinely believed and convinced ourselves that at St. Pete the rule was, now you can use it immediately on restarts. You don't have to wait till the alt start finish line. It's going to be available immediately. And I even wanted the team to remind me of this so that I didn't forget. I'm like, well, if I, you know, whenever you get something new as a driver, you're always like, please remind me. It's easy for me to forget this stuff with everything going on inside the car. And I specifically asked for that too. We all knew about that. And so what's the craziest part of the story is the software issue that no one knew about just perpetuated that belief even further. So then you go through St. Pete, you go through thermal where it's an actual change and everybody's using it, and then you go to Long Beach and it's still in the car. And the first time that any of us hear about this software issue or mistake is of warm-up.
Och det är här det blir lite intressant då, Jakob, för han säger då att på något sätt så har teamet runt bil 2 intalat sig själva att det är tillåtet att använda push-to-pass i år.
Det fungerar det ju. Om det fungerar att använda det, då måste det vara lagligt. Tror du det inte så de tänker?
Ja, det kanske, ja, uppenbarligen så har ju någon varit inne och grejat i koden för att tillåta det att funka under då hybridtestet då, som var tidigare under året. Men menar du att alla som jobbar på en bil, alltså ingenjörer, strateger, Newgarden själva, bara de i bil nummer 2 tror att detta gäller nu, den nya regeln, men ingen annan? För de har ju ställt frågan sen till McLaughlin bland annat och Power också, men de vill inte kännas vid detta överhuvudtaget och säger nej, vi har koll på reglerna att man inte får göra det. Så att på något sätt så är det bara den här lilla klustret kring bil nummer 2 då. Jag tycker det låter ytterst osannolikt. Och de har ju fått väldigt mycket kritik också. Mm. Roger Penske har ju varit fullständigt vansinnig. Och plus då, kan man säga, alla förarna runt omkring. Alltså det gick extra hårt mot Newgarden under race i söndags också faktiskt. Jag vet inte om du tänkte på det, men det var inte så att de la fingrarna emellan direkt.
Men säg så här, den här Central Logging Unit, är inte det en enhetsvara hos alla IndyCar-stall?
Jo, men det är det ju. Jo, men det är det ju. Det är det ju. Men det
var Newgarden alltså... säger ju också att han märker av det när han kan använda push to pass.
Mm.
Och så trycker han på knappen av reflex där han fightas med Hurta där och typ, oj, det fungerar ju. Ja, men då måste det ju vara lagligt. Och varför ska man diskutera det här med någon annan egentligen? Jag vet inte hur ofta man diskuterar förare till förare hur man använder push to pass. För det är ju också en liten industrihemlighet, för man vill inte avslöja sin strategi. Och så Newgarden trycker på knappen och bara, oj, det fungerar. Och nästa omstart använder det igen, för det fungerar ju vid förra. Och sen så, ja, han vann loppet. Och det var väl inget konstigt med det, för reglerna borde vara detsamma för alla. Tror inte att ett missförstånd har kommit ur ett sånt resonemang.
Det var att James Hinchcliffe sa ju det i sin podcast med Alexander Rossi, att alla förare, säger han då, hade utnyttjat detta om han hade upptäckt det. Och Conor Daly har ju väl också sagt samma sak, nämnde du till mig.
Jag hittade på Twitter.
Ja, jag tycker ändå det är fusk.
Det kommer man ju inte ifrån. Men är det med flit eller inte? Är det cyniskt? Det är det jag funderar på. För den här chanset då, det har varit i händerna på den del av Penske-stallet som testar fram hybridsystemet. Det var ju därför den här koden fanns, sa de ju till att börja med. Och sen så lämnar de över chassit igen med den här Central Logging Unit, felprogrammerad fortfarande för race-situationer, till race-stallet som inte har koll på att den här koden finns. Och sen när Newgarden av reflex använder push to pass en bit in direkt efter omstart, så oj, jaha, det är väl en regeländring som vi inte har riktigt koll på. Så att jag tror nog att det är mer missförstånd än medvetet fusk ändå. Eftersom det är sånt uppenbart fusk om man försöker komma undan med det. För man ser när man trycker på knappen och föraren känner av den extra effekten. Så det är svårt att komma undan med om det är så att man letar efter det här fusket. Det tycker jag är dock lite konstigt, att man aldrig har letat efter sådant här fusk tidigare, utan det var ett sammanträffande som uppenbarade hela. Mm. Så att, ja, det känns lite oproffsigt också att det är just Team Penske som klarar av det här, och väldigt olustigt för Roger Penske själv då, som äger hela serien. Men nu gick ju hårt. Newgarden och McLaughlin diskade.
Mm.
Det är ju ganska många poäng de förlorar. Power förlorade poäng också.
Mm.
Så att det blev lite cirkus liksom inför loppet på Barber med allt det här. Men jag tycker att det sköts väl, och förmodligen så kommer man nu titta hårdare på de här koderna som finns inprogrammerade i bilarnas datasystem. Så att ingenting kan hända igen om man inte kan gömma koderna på ett sätt då.
Mm.
Det känns väldigt Benetton 1994 det här.
Ja, det kan vi berätta lite snabbt bara vad som hände då, för att få lite kontext.
Det var ju det här kontroversiella, var Michael Schumachers Benetton-bil laglig det året? För man hade ju i Formel 1 alltså förbjudit traction control. Det var tillåtet 1993 men inte 1994. Och sägnen säger att när Ayrton Senna kraschade i första kurvan då i Okayamas Grand Prix, det andra loppet när han blev påkörd av Mika Häkkinen där, så står Senna i första kurvan där och tycker att Schumachers Benetton-bil låter lite konstigt. Som om den har traction control fortfarande.
Mm.
Senare på säsongen så visade det sig att det finns någon kod som går att aktivera från sittbrunnen i just Schumachers Benetton. Inte Jos Verstappen eller Johnny Herberts Benetton, hans stallkamrater det året. Det hade han inte. Det är bara Schumacher som gör jättebra starter varenda lopp och vinner ju 8 lopp och blir världsmästare. Men det kan inte påvisas att de någonsin använt det under race.
Mm.
Så det är också någon form av kod som finns för att aktivera ett system som inte nödvändigtvis används.
Mm.
Och det är så jag tänkte när jag hörde det här på en gång, att det här låter precis som det klassiska vad Benetton kanske eller kanske inte gjorde. Men jag ska ju komma ihåg att det var Flavio Briatore som var Schumachers stallchef det året.
Mm.
Så att ja, det här är ganska ovanligt ändå att det händer. Senaste gången någon blev diskad från en IndyCar-seger, det var faktiskt bägge senaste gångerna som jag kan få handlar om Penske-bilar, men då var inte Roger Penske stallägare. I Edmonton 2009 så blev Helio Castroneves inte diskad, men han fick en bestraffning som var väldigt kontroversiell i slutet av loppet när han ledde. Så han fick en drive-through med liksom två varv kvar som han aldrig tog. Och Castroneves var rosenrasande. En riktig temper tantrum hade han efter målgång. Jag kommer inte ihåg vem som fick segern då. Och sen så var det i Portland 1995 där Al Unser Jr. vann, blev diskad av alltså någon väldigt tåkig teknikalitet. Men sen så fick Al Unser Jr. tillbaka segern efter säsongen var slut. Innan dess kan jag inte komma på alls. Morgon, jag tror Bobby Unser blev diskad från sin Indy 500-seger 1981 men fick tillbaka den. Jag kan inte komma på några andra tillfällen där det verkligen blivit total diskning för en IndyCar-segare tidigare. Så att det här är ganska unikt det som har hänt.
Det som inte är bra för Roger Penskes del eller Penske-organisationen överhuvudtaget, det är ju att det ändå, alla de här frågorna eller historierna väcker ju frågor om att kan man sitta verkligen på två stolar som de gör. De var väldigt tydliga i början med att men vi ska verkligen separera detta så, mellan team och ägare och ägarskapet av IndyCar och sådär. Men så ser man, dels den här historien då, oavsett vilket bestraffning som blev här nu då. Vissa tycker ju att den är fullt rimlig och andra tycker att den inte alls är tillräcklig. I kombination till exempel med Indy 500, hur det löstes eller hur det utgången av Indy 500 förra året, där det faktiskt var så, om vi kan dra er till minnes, att Marcus var ju först där inför sista rödflaggen och de valde helt enkelt att avsluta med under grön flagg, fast de fick inte ett helt uppvärmningsvarv, vilket har inte skett innan och kanske aldrig kommer ske efter heller. Frågor där om hade det varit samma beslut från raceledningen om det hade varit Joseph Newgarden som ledde vid sista rödflaggen och det var Marcus Ericsson som låg två till exempel. Så att det är nog ofrånkomligt att det blir den här typen av kontroverser och ifrågasättande när det är, man har en sån mäktig person eller så mäktigt företag som ligger bakom sitter på flera stolar så här. Så att nej, det ser ju inte snyggt ut och jag är nog lite mer kategorisk än du kring det här att jag tror att det är fler som upptäckt detta, men låter det, alltså misstaget har varit gjort, men man har försökt låta det bero helt enkelt. För någon jäkel med, framför en skärm borde väl ändå ha sett detta liksom. Ja, skitsamma. Nu går vi vidare till roligare saker. Nej, förresten, en tråkig sak till. Vi har ju det med Lucas, ja just det. Ja, mer, det är bara tråkigare och tråkigare och tråkigare i det här avsnittet.
Till en början i alla fall.
Ja.
Ja, vad har hänt med David Malukas då? Jo, han kraschade sin mountainbike i februari, bröt handleden, inte kommer tillbaka. Det ska finnas en klausul i hans kontrakt som säger att om man missar fyra lopp på en säsong så är kontraktet över. Det är det som har hänt nu. Så det kommer till att de säger det efter loppet och inte på en gång när det visar sig att han skulle missa ett fjärde raka lopp. Men nu räknas upp det formal in. Så Malukas kommer inte köra någon McLaren alls i år.
Det känns väl lite som så att i och med att han inte var McLarens första val inför den här säsongen. Du nämnde Plan D eller sådär. Låter som Ferrari nu. Plan D.
So at the moment we are on Plan B and investigating to do Plan C.
För McLaren vill ju först ha Palou.
Ja.
Sen så förmodligen vill de ha Callum Ilott. Men Schunkos Hollinger Racing drog med fötterna och Ilott fick kontrakt med ett Porsche-stall i World Endurance Championship. Sen så fick jag lite intrycket att plan C, det är väl att behålla Felix. Men Felix vill ju därifrån. Och sen plan D, David Malukas var nog av de som var kvar då, den bästa föraren de kunde hitta på IndyCar-marknaden. Men fortfarande, det är ju plan D.
Man kan ju inte, det är ju svårt att inte känna för pojken.
Ja, ändå.
Men vad är lösningen här nu då? För vi har ju fortfarande problemet med Callum Ilott, har ju fortfarande sitt World Endurance Championship-kontrakt. Vilket gör ju att han hade ju varit en bra hot seat för ovalracen till exempel. Men där kommer han ju missa en del redan. Det krockar schemamässigt. Tar du Theo Pourchaire som har gjort en jättefin debut nu här de här två senaste helgerna. Han har ju åtaganden i Superformula i Japan till exempel.
Ja, det är lite mäckigt. Och jag tror att Porsche har lite starka kopplingar till Formel 1 fortfarande. Han är reservförare hos Sauber och det finns nog fler Formel 1-stall som är intresserade av honom fortfarande. Callum Ilott öppnade World Endurance Championship-säsongen väl med en pallplats i Qatar. Nollade på Imola, men hans bil ligger fortfarande fyra i mästerskapet och det är ingenting man vill kasta bort bara sådär, den chansen. Ilotts kalender ser ut så att kommer missa sju lopp, bara de flesta är på ovaler. Kanske att man från McLarens sida, ja men tar Ilott då, road courses, skriver upp honom till nästa år på en gång för en hel säsong.
Mm.
Och sen tar jag någon ovalspecialist, kanske till och med någon som Connor Daly som får köra på Iowa och Milwaukee och i St. Louis. Det tror jag är en ganska tacksam lösning för McLaren.
Mm.
Att de kan nu planera för en längre framtid. Det tror jag mer på än att de skriver upp Porsche för resten av året.
Vill du höra mitt tips?
Mm.
Jag fick en uppenbarelse.
Jaha.
Tony Kanan kommer ta ovalerna resten av året.
Åh, nej. Resten av året? Ovalerna kunde jag förstå, men inte resten av året.
Nej, men jag sa ovalerna resten av året.
Ja. Han gjorde ju sån grej av att det var hans sista lopp.
Det har han väl gjort två, du har väl gjort två år i rad. Ja, gjort en grej av att det är hans sista. För att få lite kontext här nu, så Tony Kanan avslutade ju officiellt sin IndyCar-karriär. Nu är han ju Sporting Director för McLaren och driver det med järnhand, som jag kan förstå det. Men den goda magkänslan, Jakob, i värsta fall, alltså, det är inte omöjligt i alla fall.
Nej, det är det väl inte. Du har tippat ganska bra på senare tid. Så ja, jag är tveksam. Jag tror snarare på en Ilott Daily situation.
Kan man kalla mig för Indiepoddens Nostradamus? Med tanke på att jag förutsåg Malukas att han fick kicken. Det tror jag sa i förra veckan, va? Eller för två veckor sedan.
Ja, du har sagt det till mig privat i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Vet tusen i sändning, men jo, det kan jag intyga att det gjorde du.
Då kan vi också säga att så här sa jag ju nu som en liten segway över till Barber, bara min tippning här i förra veckan.
Jag tänker, min favorit har ju varit Scott McLaughlin i år, så jag tänker att han går vinnande ur detta och min överraskning, eller races överraskning, landar på Linus Lundqvist.
Mm. Förstår inte, vi pratar om det här hela tiden, varför att jag tippar så bra. Nu tycker vi gå vidare.
Ja, men den kan du få. Barber då? Vad var det för lopp?
Ja, för det första ett fantastiskt roligt race tycker jag. Andra racet i rad som vi var ju lite trögstartat där på i St. Pete, i premiären i St. Petersburg, och där var vi ju, klagade vi på just bränslesparande, det kändes väldigt statiskt. Och så var ju Thermally ett kapitel i sig, och så tar vi Long Beach, var ju en väldigt rolig historia tycker jag, rent underhållningsmässigt. Och så följer de ju upp detta nu med ytterligare en händelserikt race tycker jag.
Ja, händelserikt är väl underkant.
Ja.
Det var väldigt många olika strategier. Det var många konstiga händelser med en docka som föll ner på banan. Jag har sällan skrattat så hårt under ett race som det. Tack och lov att det inte var en riktig människa, bara en tidig tanke. Många underdogs som hade bra dagar. Så att det var liksom feel good historia rakt överlag tycker jag.
Om vi börjar med kvalet så hade vi en fast six med Scott McLaughlin som tog pole position, och så hade vi Will Power på andra plats, Lisa Lundgård, Pat O'Ward, Felix Rosenqvist och Marcus Armstrong. För det första, Scott McLaughlin, kanske en av favoriterna inför helgen. Han var ju vinnare, gick ju vinnande här förra året. Starkt kval, både honom och Will Power, som alltså Penske då stod tillbaka efter den här skandalen som var i veckan och stänger första startled. Men sen tycker jag annars ändå att Felix Rosenqvist hade ju motorproblem, fick avsluta träning 2 i förtid, missade 20 minuter på den. De fick sätta i Indy 500-kvalmotorn i bilen, vilket, ja, då går det ju fort i alla fall. Men missa träning på det här sättet och så studsa tillbaka och bli femma i kvalet, det är ytterligare ett styrkebesked.
Ja, och Felix har med råge bäst kvalstatistik i år. Snittposition på 2,7 är de första tre loppen. Plus det att han var kvalsnabbast på förmål. Så att Mike Shank-stallet har ju Rick Bäckner fått till sin kvalbil. Och det här var ju Tom Blomqvists bästa kval också hittills. Nu har han varit för första gången liksom i övre delen, övre hälften av fältet.
Mm.
Så att lördagarna, prima. Farhågan jag hade efter kvalet var ju förstås hur Felix söndag skulle te sig. Men det blev hans bästa resultat för året ändå.
Och för de övriga svenskarna i kvalet så hade vi ju både Marcus och Linus som fick respass i Q1. Där klagade ju Marcus på, han hade en bra välbalanserad bil, men den saknade grepp och fart helt enkelt. Det saknades ju rätt mycket tid för att ta sig vidare till Fast Welfare från början. Linus var ju med bra på svarta däck, men föll tillbaka sen när det var dags för att pusha på de röda. Så, men det blev ju bra för Linus också. Vi fick en liten intervju med Linus här nu under morgondagsmorgonen. Det kommer om en liten stund.
Ska vi försöka gå igenom loppet och se vad nyckeln var till Linus resultat då?
Mm.
För att det var inte särskilt självklart under den första hälften av loppet. Men jag tror jag förstår rätt väl de olika strategierna som spelades ut. Ska vi försöka förstå oss på det tillsammans då?
Ja.
Så Barber, banan är inte jättelång, men det är ganska långt lopp på 340 km ungefär. Man klarar med nöd och näppe 30 varv på en stint. När loppet är 90 varv så är det ju hugget som stucket. Om en tvåstoppare eller en trestoppare är rätt väg att gå. Bägge strategier har vunnit det här loppet tidigare i år. I och med en tidig gulflagg då, på varv 6 var det väl. Av vilken anledning var det den gången? Ja, vad var det som hände? Det var ju Pat O'Ward som körde in i Pietro Fittipaldi. En sån detalj glömmer man ju lätt bort när det hände så mycket senare. Det gjorde ju att de som var längst bak i fältet, ska vi också försöka spara bränsle för att ta oss framåt när resten förmodligen gör det? Nej, det har ingenting att förlora på. Tänker väl Linus Lundqvist när han låg kvar på runt 20:e plats om ens det, när han gick det på varv 7 med ett antal andra förare. Santino Ferrucci gick också in på varv 7. Rinus VK, som redan hade varit i bandepån för en bestraffning när han körde på Stingray Rob på första varvet, han gick också in på varv 7, och Jack Harvey och några andra längst ner i fältet. Det gjorde ju att när de förlorade i princip ingen banposition, men med 83 varv kvar så behövde de heller inte ligga på gränsen när det gällde sina bränslenummer, utan de kunde ju köra hur fort de ville resten av loppet så länge de tajmar in sina depåstopp väl. De vill inte behöva gå in på varv 56 i onödan för ett sista depåstopp i ett stint som blir 34 varv istället för det som man helst vill ha under 30. Så där såg det ju ganska ljust ut för Linus, även om man i resultatlistan kanske inte noterade i och med att han låg väl kvar på 22 plats efter det här depåstoppet.
Ja, för i samband med den gulflaggen där, han gick ju lite under radarn, de förarna. Jag tänker man stirrar sig lite blind och med svenska ögon på till exempel Marcus Eriksson, som han startade på röda däck och gjorde en ganska snabb forcering upp till, jag tror han var uppe på 11 plats till och med. I samband med den här depåstoppen så föll han tillbaka lite grann, och sen så gick ju det racet därhen. Han fick ju vara en av de här som fick bränslespara då, avsluta på svarta däck, så det blev ingen rolig historia ur ett Erikssonskt perspektiv. Det var med nöd och näppa att han kunde ta sig mål överhuvudtaget, för det var ju total mayhem där längre bak i fältet på slutet. Pat O'Ward hade ju ingen bra helg, fullständigt galen. Han avslutade väl, kronan på verket var att han körde av Theo Pourchaire i kurva 5 på sista varvet och avslutade där då med en liten bestraffning på det också då, som en 25:e plats. Så att det är väl han, Pat O'Ward och Romain Grosjean, som är fältets hethuvuden. Man pratar om Santino Ferrucci ibland, att han är lite oberäknelig, men jag vet inte riktigt när, men han var oberäknelig senast. Jag tycker han var ganska offensiv den här helgen också i för sig, men inte mer vårdslös kanske än många andra då. Men de här huvudlösa grejerna, det är ju, ska Pat O'Ward bli mästare i Indycar framöver så får han lägga ner de här grejerna. Men tillbaka till svenskan igen. Felix första stint, vad säger du om den?
I och med att han startade på svarta däck.
Mm.
Jag kritiserar ju honom och hans stall för att de gick på svarta däck första stint i Long Beach. Men här, i och med hur bränslestrategierna förmodligen skulle te sig, så var inte det... Han kunde vara mycket mer defensiv och inte förlora så mycket banposition, eftersom här är det enklare att köra om sen ändå. Och nu höll han ju ifrån ganska väl, särskilt Christian Lundgård och Graham Rahal som var på röda däck till en början, i alla fall Rahal. Inte Palou. Palou tog sig förbi, men han drog inte ifrån eftersom Palou försökte också spara bränsle, precis som Felix.
Mm.
Så att hålla den där kontakten med Palou var väldigt viktigt. Och att han hade det här pacet hela tiden var nog också viktigt. Och sen var det ju så att han kunde köra ett varv längre än Ganassi-bilarna på den här första stinten. Vilket tyder ju på att han ja, bättre på att spara bränsle. Och det var nog det som gav honom positionen mot slutet av loppet. Jag ska säga det bara för Marcus del. Han placerade sig sämst av alla som gjorde den här tvåstoppsstrategin. Och det har väl dels att göra med hans kvalposition. För att han var redan från varv ett längst tillbaka av de som försökte sig på att spara tillräckligt med bränsle. Han gick inte i depå tillsammans med Linus på varv 7, för han hade ju kört upp sig så väl. Så då ville man ju inte ge ifrån sig så mycket barnposition. Men in hindsight så var det ju lite där som Marcus lopp kompromisserades.
Mm.
För han behöll den här tvåstoppsstrategin och sen mot slutet av loppet när det hade blivit så många gulflagg, så var han dessutom på det sämre däcket. Och däcken den här gången slets ju knappt alls. De röda däcken fungerade jättebra fortfarande efter 33 varv, vilket är ju 3 varv längre än vad man helst skulle vara ute på banan överhuvudtaget.
Mm.
Och det har väl att göra med bilen lite lättare i år, men de här däcken är fortfarande byggda för att vara lite tyngre. Men det gav ju väldigt bra racing den här gången åtminstone.
Om vi hoppar fram sen till nyckelavgörandet för det här racet, och kanske i synnerhet för Linus Lundqvists del, så det var ju den näst sista gulflaggen. Det var väl Stingray Rob som vars styrstag eller någonting gick sönder, så att han drömde ju rakt fram i kurva 1, vilket orsakade då en gulflagg där vi fick till den här splitten där hälften gick i depå och hälften var då att stanna ute.
För det var en del som var committade till en trestoppsstrategi redan från början. Det inkluderade ju Scott McLaughlin, det inkluderade Will Power och det inkluderades Christian Lundgård särskilt längst fram i fältet. Alltså som hade startat loppet med den visionen.
Mm.
Lundgård hade ju gått i depå varv 24 redan där, då var han committad ganska hårt. McLaughlin varv 28, han hade kunnat stretcha det om han hade velat till en tvåstoppare, men till slut visade sig att han valde rätt. Och Power var varv 27. Här såg det ut som, här tänkte jag att nu är de illa ute. För när det blev grönflagg då, på varv 47, då var det ju fortfarande så att alla behövde göra ett stopp till. Och McLaughlin, Power och Lundgård var ju nere på 17, 18, 19 någonstans där. Och då ser det inte särskilt ljust ut. Och sen nästa nyckel till frihet till det här loppet, det var ju när nästa gulflagg kom, vilket var 55. Och vad var det som hände den gången? Det var väl när Alexander Rossi stannade med 3 hjul på bilen bara.
Ja.
Eller blandade vi ihop dem lite? Nej, ja, vi blandade ihop gulflaggorna. Så att Rossis var först var vid varv 44. Stingray Rob kraschade var 54, så var det. Att Stingray Rob då kraschar, det räddar nu loppet för McLaughlin, Power och Lundgård. De som är på den här ursprungliga trestoppsstrategin. För nu måste resten av fältet, eller i alla fall om vi säger Palou och vi säger Rosenqvist, nu måste de spara bränsle jättemycket. Om det inte hade blivit gulflagg, då hade Palou och Rosenqvist behövt spara lite. Men inte jättemycket. Inte så här 2 sekunder per varv. Säg en halv sekund per varv. Och det är det som för McLaughlin och Power och Lundgård in i fönstret. Och det faller väl ut även för Lundqvist och Ferrucci. Eftersom fältet trycks ihop igen. Och de kan nu gasa på lika mycket som McLaughlin och company. Och de ligger ju till och med före i banan här. Så den här gulflaggen då när Stingray Rob kraschar, det förändrar bilden för loppet ännu en gång. Och det är det som jag tycker var sån behållning den här gången, att man visste ju inte hur det skulle gå. Jag trodde att det var helt hopplöst för McLaughlin liksom 10 minuter tidigare. Nu är det räddat, men han måste ju fortfarande racea sig igenom halva fältet. Och det är sånt som gör riktigt bra racing, tycker jag. För det blev ju väldigt många snygga omkörningar. Ovisshet fram tills det att McLaughlin gjorde sitt sista stopp. Och när var det då? Det var på varv 75. När han faktiskt hade gjort en overcut på Palou och på Felix. Och på Colton Herta och Marcus Armstrong. Det var bara riktigt bra racing rakt igenom. Och att den här dockan föll på banan, tack och lov, så det förändrade ju inte resultatet. Stingray Rob kraschade i 2 varv efter det.
Ja.
Så tack och lov förändrade det ingenting. Men jag hoppas att vi har förklarat strategierna. Ifall folk blev lite förvirrade. För jag tyckte att en del tv-kommentatorer blev lite förvirrade om allting som hände.
Mm.
Man ska ju tänka så att när man säger att man klarar 30 varv på ett stint, då är 32 är lite för mycket. Då kommer det gå för långsamt. Man kan inte spara in 5 varv utan gulflaggor i en IndyCar-bil på en bana på 3,7 kilometer.
Mm.
Utan det ett varv, give or take, det är det som gör skillnaden.
Mm.
Och det var där som marginalerna var på McLaughlins sida den här gången.
Jag tyckte också att det var roligt att vi fick en första parkett till att se hur Linus kunde briljera eller blomma ut i sin IndyCar. För där, i samband med den här gulflaggen som vi pratade om här nu då, när både Ferrucci och Linus kunde stanna ute på banan, man såg att McLaughlin bidrade ju sin tid. Men han gjorde ju ändå lite försök att ta sig förbi Linus, men lyckades ju inte med det. Och sen där att Linus då overcuttade Ferrucci, jag vet inte hur många varv han körde från det att Ferrucci gjorde sitt sista depåstopp, men det var ju tack vare den pushen han gjorde där, dels avgörande för att kunna komma ut från sitt depåstopp 2 sekunder före Ferrucci, och sen då kunna forcera genom fältet på det sätt han gjorde med nya röda däck. Jag lyssnade på de amerikanska kommentatorerna, de sa att ja, men Linus kommer kanske kunna komma topp 10, var deras prognos där när han gick i depå. Men det var få som hade förutsett att han kunde forcera så offensivt som han gjorde. För han hade ju så otroligt mycket mer fart än de andra. Men Ferrucci kunde ju inte forcera riktigt på samma sätt som Linus kunde. Så att, vad tycker du om Linus sista 21 eller 22 varv?
Han har presenterat sitt racecraft väldigt väl nu. För han körde ju om, ja... Christian Lundgård har vunnit lopp, Alex Palou har vunnit ett par mästerskap, Felix Rosenqvist har ja, också vunnit lopp i IndyCar, och vilka mer var han körde om. Han divebombade Marcus Armstrong, så det bara sjöng om det. Han gjorde ju sitt stopp 4 varv senare efter Ferrucci, och han klarade ju därmed av all den här trafiken som inte hade varit till någon nytta, som höll upp Ferrucci ganska rejält. Bara visa det här självförtroendet. Det är så man introducerar sig för toppskiktet i en racingserie då.
Ska vi ta och dra igång vår intervju med Linus?
Ja, äntligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Linus Lundqvist, tack för att vi får prata så här tidigt på dagen efter ett race. Så hur brukar du sova gott så här efter en urladdning av den här digniteten?
Jag brukar, men i natt så gjorde jag faktiskt inte det. Jag tror jag fortfarande var uppe i varv och det var ju ganska hektiskt för vi flyger hem samma kväll. Så som sagt kom jag hem ganska sent här till Indianapolis och jag tror fortfarande inte riktigt jag har fullt förstått vad som hände igår. Det var ett sånt kaotiskt race till att börja med och sen som sagt att få min första pallplats var ju, det är ju helt otroligt.
Hur, men om vi tar och backar bandet lite till innan racet, den här veckan som var nu från Long Beach till Barber, var det något som du hade jobbat särskilt på? Du nämnde efter racet att du hade tittat mycket på Dixons data kring bränslesparande och sånt där. Hur såg förberedelserna ut? För det var, Barber har ju varit en bana som har du har bemästrat väldigt väl de senaste åren.
Ja, alltså först och främst var det kul att komma till en bana till som jag varit på tidigare. Som sagt, jag har goda minnen från Barber tidigare, så hade en bra känsla. Och helgen gick ju inte jättesmidigt från vår sida. Vi hade lite småbekymmer och saknade faktiskt lite fart, i alla fall den här på one lap pace. Jag hade väldigt problem med däcken och försöka få in dem i ett bra fönster. Från Long Beach så var det ju väldigt mycket det Dixon lyckades göra och hur han lyckades spara så mycket bränsle och var fortfarande så snabb. Och det var egentligen det som jag tog en riktig, försökte i alla fall göra en riktig djupdykning i, för vi var på samma strategi men han fick det funka så mycket bättre. Och jag kan definitivt säga att de första tre fjärdedelarna av racet så drog jag nytta lite grann av det jag lärde i alla fall. Så den första delen av racet var faktiskt inte så jätterolig, för det var spara väldigt mycket bränsle, bli omkörd, men sen ha möjlighet att gå 3-4 varv längre än alla andra, overcutta dem. Och det var egentligen det som räddade vårt race i slutändan, att vi lyckades gå så pass mycket längre än många andra.
Var det första eller andra stinten som du bedömer var nyckeln i så fall?
Alltså, det är egentligen de alla stintarna tillsammans, för det både första, andra och även tredje stinten liksom jobbar vi ju upp för vårt sista stopp. Och det var ganska, för jag hade egentligen, eller vi hade gått in att försöka göra en tvåstoppare och det var planen. Det var därför vi behövde spara så mycket bränsle i början. Men sen så var det faktiskt min ingenjör Brad som gjorde beslutet på näst sista omstarten där. Han sa att antingen så behöver vi liksom spara otroligt mycket bränsle eller så försöker vi pusha så hårt vi bara kan. Och sen så gör vi till det på stopp. Så det var det vi gjorde. Att vi pushade extremt hårt de sista varven där. Sen gjorde vi in och gjorde till det på stopp. Och så kom vi ut på nya röda däck med mycket bränsle. Och kom ut med folk på äldre däck och som behövde spara bränsle. Så då lyckades vi ju ta oss förbi dem. För det var ju också lite nyckeln. För vi vet att det är svårt att köra om på Barber. Men som sagt, vi hade speeden för att göra omkörningarna. Så det var ju, och det var ju det som liksom igen gjorde racet. Men hade jag inte gjort bränslesparandet i början, då hade vi aldrig kunnat gått längre näst sista stinten. Och då hade vi förmodligen kommit ut kanske 12-13 istället för att vi kom ut 7-8 någonstans. Så det var mycket av det som gjorde det.
Kanske för första gången ser Linus Lundqvist i en IndyCar i det där offensiva goda slaget som vi har lärt känna dig genom åren. Kan du beskriva hur det var när du hamnade i fri luft och fick pusha på? För tittar man, det var ju, man fick en väldigt fin blick från McLaughlins ombordkamera egentligen under alla de där varven. Hur var det att hamna i fri luft och kunna pusha på?
Ja, men det är ju jättekul först och främst. Jag menar, alla race som jag har gjort egentligen fram till den sista stinten har varit spara bränsle, spara bränsle, spara däck. Och det kan ju vara en vinnande strategi, men det är ju inte jättekul helt ärligt. För du åker ju runt kanske 2 sekunder långsammare per varv och bara försöker spara däck och spara bränsle. Så när de sa åt mig där, som sagt, när efter Ferrucci gick in, då var det liksom bara pusha hårt. Så då hade vi ett par varv där och så visste jag när jag skulle komma ut igen så skulle jag ha nya röda däck och inget bränslesparande. Så då sa de åt mig också att nu kommer du behöva göra ett par omkörningar. Så jag visste lite vad som låg framför mig. Och det är, som sagt, det är kul. Det enda som jag var lite tveksam till det är att det är så pass svårt att köra om på den här banan. Men vi lyckades ändå göra det. Så det var riktigt kul, som sagt. Det är första gången i år som jag faktiskt fått göra lite omkörningar.
Ja, och det med den äran. Det var ju ganska hårda nyper egentligen från alla genom hela fältet. Och det var mycket det här man trängde ut varandra. Var i kurva 5 framförallt, var det där tog man sig på ganska långa omvägar ibland. Och jag vet ju själv att man såg helgen i stort, Romain Grosjean i sitt eget egen hög person då. Det blir lite, han körde lite med alla möjliga under hela helgen egentligen, och även du fick smaka på den medicinen även under racet. Du tog ju honom på en ganska lång omväg sen på sista stinten. Var det medvetet? Jag vill veta.
Det var definitivt medvetet. Vi har ju redan lite historik, dels från St. Pete, men sen så hade vi även lite problem med varandra under kvalet och på träningen under den här helgen. Så ja, som sagt, man väljer hur brett man vill gå i utgången beroende på vem det är man har på utsidan. Och när det är han, då kanske man går lite bredare än vanligt. Men som sagt, det var många omkörningar som vi fick göra, speciellt nere där i kurva 5. Det är ju bästa omkörningstillfället, så det var där de flesta dykningarna fick ske.
Du fick ju mycket, mycket beröm under sändningen också. Och hur har snacket gått efter? Vad har Chip sagt efter racet? Hur har samtalen gått internt i debrief och sånt här?
Nej, men de har gått bra. De är ju nöjda. Chip kom ju upp och pratade lite efter pallplatsen. Och resten av teamet också, som sagt, under debriefen. De gratulerar och så att det var ett bra race. Och absolut, det var ett bra race och jag gjorde det som behövde göras, men mycket vad som gjorde det möjligt var ju strategin också. Jag tror att utan den här strategin så kanske vi ändå hade hamnat i topp 10, och det hade varit ett bra resultat, men sen som sagt så fick vi möjlighet att kunna gå ut och pusha. Samtidigt så är det också att det krävs en bra strategi, men jag tror att Lundgaard var på en liknande strategi och han kom ut i trafik men lyckades inte göra några omkörningar. Jag tror att han gick ut på svarta däck, så det kanske hade någonting att göra med det. Men som sagt, det krävdes ändå lite omkörningar att göras där i sista stinten för att få det att funka.
Du lämnar Alabama nu som 8-9-8 i mästerskapet. Det är otroligt jämnt, men hur ser veckorna framöver ut nu fram till Indy 500? Vad kommer du att fokusera på för det första, och för det andra, detta var ju så här sjätte racet för dig i IndyCar. Nu har du fått din podiumplats, du leder rookie-mästerskapet. Alltså, om du tänker tillbaka på vad du sett framför dig och i vilken takt du har kunnat ta de här stegen framåt, är du idag där du hoppades på?
Ja, vi ser så här, innan året så startade så hade jag nog, eller jag hade väldigt höga förväntningar, för jag sätter väldigt höga krav på mig själv. Och hoppades att vi skulle kunna vara med och slåss ganska högt upp, ganska direkt. Men i St. Pete så fick jag helt ärligt lite av en wake-up call och insåg hur tufft det här mästerskapet är och hur duktiga alla är. Så efter det så justerades mina förväntningar lite och jag sa att det får ta den tid det tar, för det är väldigt mycket för mig att lära. Och komma överens med bilen är fortfarande väldigt svårt, och redan som sagt under helgen, vi hade ett jättebra resultat, men jag saknade fortfarande liksom lite speed i kval och så vidare, så jag har fortfarande väldigt mycket att jobba på. Men jag vet också att när det kommer klicka för oss, då kommer vi konstant kunna vara med och utmana på pallplatser och vinster, och det är det vi är där, det är därför vi är här. Men som sagt, den här helgen var ju ett litet bevis också på att när det klickar, ja, men då kommer vi kunna vara med och slåss om topplaceringar direkt. Så det var skönt, bra, lite självförtroende boost. Och nu framöver så det är ganska hektiskt faktiskt. Så nu bara om någon dag eller två så kommer jag åka till Ohio för ett av våra två rookie-test som vi kommer göra under året. Och sen helgen efter det så är det ju Indy GP, och sen så är det ju uppbyggnaden för Indy 500, och den börjar ju redan nu, ska jag säga. Så det är flat out, men det kommer vara roliga veckor framöver, så jag ser fram emot det.
Ja, vad säger du, Jakob, om hans lite syrliga, cyniska kommentarer kring Romain Grosjean där?
Ja, men det visar ju hans självförtroende som han visar på banan och som han visat tidigare hela tiden. Ja, det borde ju gått. Det är skönt att få det här första genombrottet.
Mm.
De två bilarna som är framför, ska vi misstro dem? Har de gjort något fuffens den här gången också? Nej, det tror jag väl inte. Men det är fortfarande så att den bästa icke-Penske under den här Penske-bilarna har varit väldigt starka. Och han kör ju om så väldigt många bilar den här gången. Så att jättebra kört av honom. Jag vill ändå lyfta Santino Ferrucci lite extra den här gången.
Ja, absolut.
Han är ju kontroversiell ofta. Men det här var ju definitivt hans bästa lopp på en road course. Han var ju aggressiv hela tiden utan att göra något fult. gjorde många omkörningar, fick leda några varv för AJ Foyts stall. Det händer ju inte särskilt ofta längre och absolut inte på road courses. Det kanske var så länge sedan som att Kuma Sato vann i Long Beach för dem för 10-12 år sedan. Så att det är verkligen ett styrkebesked från det lilla stallet. Och även om man kanske inte tycker om Santino Ferrucci så särskilt mycket, så måste man ju unna det minsta stallet på gridden. En sjunde plats är en framgång för dem. Så att det var väldigt bra jobbat.
Jag kan ju erkänna det att Santino Ferrucci har blivit min lilla guilty pleasure.
Ja, lite så för mig också. För jag gillar när det finns skurkar i en serie. Han är lite av en skurk ändå.
Han är så här lite, vad heter, anti-hero tycker jag.
Ja, men precis.
Antihjälten Santino Ferrucci. Ska vi summera här nu Barber en sista gång, topp 10. Scott McLaughlin tar som sagt sin andra raka seger på Barber, följt av Willpower, Linus Lundqvist på tredje plats, Felix Rosenqvist på fjärde plats, Alex Palou femma, Krista Lundgård sexa, Santino Ferrucci, antihjälten på sjunde plats, Colton Hurta kämpar sig upp till en åttonde. Var kom han ifrån?
Ja, nu är jag med. Han var ganska osynlig, men...
Marcus Armstrong, nia. Det tycker jag också var... Han har flyttat fram positionerna i år. Ligger lite... Jag såg att han är nere en bit i mästerskapet på typ 15-16 plats. Här, men det är så sjukt jämnt nu. Så att, det är otroligt jämnt. Och så har vi Cal Kirkwood på tionde. Scott McLaughlin i med hans seger här nu, så klättrar han 20 platser i sammandraget. Och återfinns nu på nionde plats där. Men ska vi se här. Colton Hurta toppar mästerskapet nu. Tre race. Will Power 2. Alex Polo 3. Vi har Felix Rosenqvist på femte plats. Och så har vi Linus Lundqvist på en åttonde. Santino Ferrucci på tionde. Herregud.
Före Rossi, Grosjean, Lundgård och Newgarden och Ray Hall. Men det är ju väldigt, väldigt jämnt fortfarande. Hurta, Power, Palo. Det skiljer 7 poäng dem emellan. Felix är bara 14 poäng från Hurtas ledning. Jag hittade lite statistik också. Om Penske-bilarna inte hade fått sina bestraffningar, då hade det fortfarande varit lika jämnt. Så Power hade ju bara haft 10 poäng mer. Och Newgarden hade varit bara någon poäng efter Power. Hurta hade fortfarande bara varit 6 poäng efter Penske-bilarna om de inte hade fått sina bestraffningar. Ja, det har varit en bra säsong hittills.
Jag funderar på Will Power där, om det verkligen var så att i realiteten att han fick 10 poängs avdrag. Han fick ju 10 poängs avdrag. Men han tjänade ju samtidigt några placeringar i samband med att Newgarden och McLaughlin blev diskade. Så frågan är om det var i realiteten så många poäng han tappade som 10.
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Han blev klassificerad som 2 då i St. Pete. Fick 30 poäng för det istället för 40.
Just det. Och i realiteten så tror jag det var typ, ja, han förlorade 2 poäng eller någonting på det här.
Ja.
På tal om att det är jämnt då. Vi har ju Marcus Ericsson nere på 14 plats, men då har han på 49 poäng, och ser vi då, det är 10 poäng upp till McLaughlin då på nionde plats, så att det är fortfarande extremt jämnt och det är många poäng att köra om. Vi har Tom Blomqvist nere på 22 plats på 34, men återigen, det är många poäng att köra om, Jakob.
Nästa IndyCar-lopp som sker är Indy Grand Prix, GMR Grand Prix, alltså på road course slingan på insidan av Indianapolis Motor Speedway. Det är väl officiella starten av Month of May. Det vi alla lever och brinner för, vi som är intresserade av IndyCar. Det är så himla mycket som händer nu. Vi spelar in det här sista april. Och imorgon så börjar ju, vad säger man, högsäsongen för IndyCar Racing och all amerikansk racing överlag. Så att om ni vill värma upp lite inför det också, kan ni ju lyssna igenom på vår reseguide som vi släppte för några veckor sedan. Om ni ska till Indianapolis och tagga till inför alla andra smålopp som sker där omkring. Indiepodden kommer i alla fall tillbaka och snackar upp GMR Grand Prix i nästa veckas avsnitt. Tack så mycket, Ronny. Tack alla lyssnare, så hörs vi snart igen.
Ha det bra.
Hej då. Should I know where my easy rider gone? Should I know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.